Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Jo, det är... Ja, nu borde jag ju ha varit på sjukhuset och fått den där penicillinkuren då. Eftersom detta är en vecka senare och inte 5 minuter senare. Så att jag tänker... Nej, jag är ärlig då. Det är ungefär som det var förra veckan då.
Exakt faktiskt.
Ja, exakt.
Du, jag kom på en grej som jag glömde fråga förra veckan. Ja. I förra avsnittet. Det var ju... Vi gjorde ju öl i min julspecial.
Just det.
Och det är nu dags att tappa upp den ju.
Ja.
Och då har ju jag... köpt din gamla, vad heter det, tank, fat, ditt gamla fat.
Ja, yeah. Och slangar och lite kolsyrepatron.
Just det. Så då, hur går jag tillväga då för att få i ölen i den här, det här fatet?
Ja, nu är det ju så här, och det framgick ju i avsnittet där julspecialen också, att du har ju fuskat. Ja, det gjorde du väl med pepparkaksdegen med, såg jag ju.
Så vi hade förberett lite, det gör man när man gör TV.
Så här TV-förberedelse.
Ja, men exakt. Vi gjorde ju öl från grunden. Men sen hade jag också då, en kompis som håller på mycket med ölbryggning, så han hade gjort en så här bryggsats. Ja. Alltså sån öl.
Precis.
Som hade stått i 3 veckor redan.
Ja.
Som vi då tappade upp på fatet och drack av. Och den var ju toppen god. Men man är ju väldigt spänd på den här som jag har gjort från grunden.
Ja. Har du kvar öl i fatet? Har du druckit upp det där som han gjorde?
Alltså jag har nog lite kvar, men jag har druckit av det också.
Ja. Men gör ett riktigt party och drick upp den där ölen då.
Ja.
Du får ringa in några polare om det är mycket kvar.
Ja, man vill
kvar,
inte blanda ny alltså, och gammal.
Vi gjorde ju en hel maltsöl.
Ja.
Så att jag tycker väl, ja, det kan du göra. Det är ju samma typ av öl. Det är samma humling och allting då, va. Så att, ja, visst du skulle kunna göra det. Det får ju plats. Det var ju 2 10-liters satser och det är ett 19-liters fat du har där då. Men då är det så här att det är tryck i den där nu.
Ja.
Och om du kollar uppe på locket så ser du att det är som en ventil med en metallring i.
Ja.
Du får stänga av om du har trycket på kolsyrepatronen då, så du skruvar. Och den är lite konstig för du får skruva ut den. Men du märker när visaren visar att trycket sjunker där.
Ja.
Och sen får du tappa ut trycket som är inne i fatet så länge då. Och det gör du genom att dra i den där metallringen som kommer att pysa där, va.
Okej. Okay.
Och då kan du öppna locket. Det är viktigt med hygien. Jag tänkte på det när jag såg där och du sög i häverten där och smittade ner hela... Man är, du vet, de som är noga, Kalle, de steriliserar till och med gästpåsen. Det blev lite hädelse i det här, men ja, tänkte jag. Det blir nog bra.
Ja.
Och det ofta går det bra då, men om man vill vara väldigt noga, för öl är känsligt då. Så att vara noga med när du öppnar och så vidare där, så att det inte locket och så när du lägger det åt sidan då, så att du inte får med massa skit i sen, va.
Just det.
Så att du
en fråga om den där ölen som är i fatet. Det blir väldigt mycket skum när jag häller upp den. Alltså väldigt mycket skum.
Ja. Det är så här, om det skummar mycket så blir en nybörjare väldigt försiktig med det här pistolgreppet.
Ja, men det där lärde du mig. Jag har kört fullt ställ. Fullt, trycker ja. Allt vad jag kan.
Ja. Kan ju vara så att du har för mycket kolsyra i.
Ja, vad ska det vara?
Ja, det är olika på öltypen då. Men om du skruvar ner trycket lite grann i den där. Har du den kylt nu förresten?
Nej.
Nej. Då är det ju så att då du vet det där med champagne serveras kall.
Ja.
Att kallt vatten löser koldioxid bättre.
Mm.
Det är tvärtom mot relativ fuktighet.
Ja, nu tappar du mig. Men,
ja. Nej, men om du vet, höjer du temperaturen så kan ju luften hålla mer vattenånga.
Just det.
Men i vatten, när det gäller koldioxid, så är det tvärtom.
Okay.
Kyler du vätskan, då löser sig koldioxiden mer och det blir mer kolsyra i. Och den håller kvar kolsyran. Men höjer du temperaturen, då drivs ju, då ökar ju farten på molekylerna där. Så att då får ju koldioxiden upp ur ölen i det här fallet då, va?
Så och blir till skum.
Ja, jag tänker så här, prova att ställa den kall till att börja med, så får vi se. För du kommer ihåg när vi hade den kall
ja.
på julfesten där, då skummade den precis lagom.
Ja,
då var den kall.
Nu är det mer som en sån där, alltså man har fått någon gång att man får på ett helt glas bara skum som man ska dricka.
Ja. Ja, men börja med att kyla den då, så ser vi om det räcker.
Ja.
Det kan vara så.
Ja.
Men i alla fall, nu ska du fylla på. Antingen dricker du upp den ölen du har i nu då, för du har ju bara ett fat.
Mm.
Och vill du, för de är snarlika de där. Jag skulle väl säga att det är samma, men den är gjord med frystorkad. Alltså det är väl vört nästan, tror jag det är i de där alltså. För att man kokar ju också. Frystorkad malt är i alla fall då.
Mm.
Men vi har gjort på helmalt, alltså vi har bara krossat, mältat korn då, va?
Mm.
Och inte något halvfabrikat då.
Just det.
Så är det. Men det är samma öltyp och samma humle och allting, så du, visst, du kan blanda. Men kom ihåg, ta ur trycket, ta bort locket, häll i ölen. Och...
Med hävert i ölen, va?
Ja, det kan du göra eftersom du har... bottensatsen där, så kan du häverta då.
Mm.
Vi hade en pumphävert faktiskt. Men det var ju för varmt. Jag sabbar ju den. Jag klantar ju till mig där. Kommer du ihåg det?
Mm.
Jag satte ju ner den i för varmt. Varm vört helt enkelt. Ja. Så den smälte ju och böjde sig. Så gick inte att använda. För det är nämligen det man har till öl. En pumphävert. Med ett, så då kan du... Ja, som en cykelpump riktigt, så får du upp den här suget i då, så att det rinner av sig själv sen. Men du får väl göra som du brukar göra det, Kalle då. Som när du slangar bensin när du var liten. Men hur som helst, få i det i fatet. Sätt på locket, se till att det blir tätt. Och sen sätter du på kolsyretrycket igen. Och ställer
och
den kallt.
Och då har jag något riktvärde där. Typ hur mycket kolsyra ska det vara? Alltså vilket tryck ska det vara?
Alltså 1,5, 1,2 ungefär.
Ja, taget.
Ja. Och sen ställer du den kallt. Och det kommer att ta ett tag innan det löser sig då. Och då kan ju trycket minska också.
Fylla på då?
Ja, det kan ju läcka lite i kontakter och slangar och sånt där. Så jag brukar ta upp trycket och sen stänga av den så inte alltihopa pyser ut.
Okej.
Ifrån kolsyretuben då.
Ja.
Och sen går jag dit och tittar, och när det börjar sjunka trycket, då skruvar jag in lite mer, öppnar jag kranen igen och höjer upp då till. Jag skulle tänka, ja, 1,5-2 är bra på det där ölet faktiskt.
Okej.
Men då tror jag du grejar det.
Det låter som att jag kommer att göra, och då har också julölen räddad. Skönt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har fått en fråga till podden från Dan.
Ja.
Det är min kompis Dan, för fan. Han skriver så här: jag är en hönsägare och jägare. Kokar av allt benkött från slaktresterna i min pannmur, som allt redigt folk har. Exakt, Dan, det har vi. Och sen ger han det till sina höns. Kan man ge för mycket kött och fett till hönsen? De får i övrigt vete och värpfoder. Ja, vad säger du?
Ja, alltså jag tänker ju på det där. Vi har ju redan uppmanat och uppviglat befolkningen till jaktbrott när det gäller jakt på och fångst av möss.
Ja, det har vi också, det har vi ju pudlat.
Ja, det har vi gjort. Ja. Då får vi ju pudla efter det här också. Alltså det där med, du vet, allt är ju reglerat nu för tiden, Kalle.
Jaha.
Det är ju så. Det är ju där, han skrev ju något om Facebook där, men jag hörde inte om du läste upp det. Det gjorde du inte, va?
Nej, det gjorde jag inte. Han skriver så här: det går inte att ställa såna här frågor på Facebook, för folk är så ängsliga.
Ja, men precis.
Hönsen är i alla fall galna i det.
Ja, men det tror tusan det. Höns är ju ett asätare också, alltså. De ska ju springa omkring i djungeln och äta frön och växter och även proteiner då. Insekter och maskar och larver och, men även kött då. Men de är ju inga rovdjur, även om de verkar härstamma ifrån dem. Det är ju, de är väl mest släkt med dinosaurierna, va?
Mm.
Ja, men i alla fall, så de äter ju det, va? Så är det.
Men sen, men man får inte ge det, eller vadå?
Alltså, det är ju det där med matrester. Det är, kommer du inte ihåg när jag pratade med dig om kommunen och komposten och det här?
Ja, det har jag gjort nu. Nu har jag ansökt om komposttillstånd. Och jag,
ja, men
det,
precis. Du vet, om salladsbladet har legat i sängen, då går det bra att ge till hönsen.
Ja, men har det är väldigt ovanligt att ha sallad i sängen, va?
Nej, men om, alltså, Kalle. Hypotetiskt. Ja. Ja. Har du haft det på i soffan eller på soffbordet, så går det bra att ge till hönsen.
Mm.
Men har du haft det på diskbänken, då är det komposten som gäller.
Så, jag kan liksom inte få in det här i huvudet.
Ja, men det,
man säger alltså, väl hönskompost?
Ja, så är det ju. Om man har en hundsink och så vidare, så är det ju. Och, men jag vill bara säga det, varför de har varit så ängsliga. Han förväntar sig att inte vi ska vara ängsliga. Men jag känner väl att jag gör en liten grej av det här faktiskt också.
Ja, ja.
För det är ju så här: du får inte ge matrester hur som helst till hönorna egentligen, enligt alla regleringar. Och jag tänker så här. Du vet, det är det här, vi har ju det här, vad ska vi säga, jag vill kalla det för extremt storskaliga jordbruket idag. Alltså, du vet, det är, nu rymde hundarna där, för min son och sonson kom då.
Aj då.
De attackerar brevbäraren. Nu kommer polisen snart här.
Det är som en tecknad film.
Precis, fast hon är lydig på inkallning, så nu kommer hon. Det var ju typiskt att brevbäraren skulle komma samtidigt som han körde in genom grinden. Ja, nu är hunden inne och grinden är stängd. Brevbäraren lever, så är det. Men du, vad vill vi vara på detta med höns och matrester?
Mm.
Så är det. Och jag tänker att det är det storskaliga. Och man har massa regler. Och det har väl varit så att det har förekommit smittspridning och sånt där. Du vet, skolmåltider och till hönserier och sånt. Mycket matavfall där och sånt har väl varit för. Och man får inte använda sånt längre då, va? Och då finns det den regeln. Och sen finns det ingen annan regel. Ja, vad jag vet så finns det inga undantag heller då, va? Så att det är väl som vanligt så här när man lever med såna här regimer. Att man gör som man gör, helt enkelt. Rent generellt när det gäller djuren då, så tänker jag så här. Att man har inte allt för hybridiserade elitdjur som småbrukare oftast. Utan man har ju ganska vettiga djur då, lite grann. Mm. Och jag litar alltid på djurens förmåga. Men däremot så är det ju så här att då kan du inte bara ge någonting. Utan du måste ge så de har möjlighet att välja.
Mm.
Om vi tar det som en generell rekommendation då.
Mm.
Så ser man. Jag ser ju till exempel på fåren när de betar. Att de väljer olika grejer. Och är de på ett bete och så kommer de till ett annat. Och där är mycket löv. Ja, men då kan de, om det var dåligt med löv på det andra, då går de gärna på mineral och bark och sådana grejer. Alltså löv och bark, fiber och mer mineraler och sådana grejer för att balansera. Så jag säger det. Jag berättade ju om vad reglerna säger där och grund för att tänka när det gäller mat med det gäller vettiga djur då.
Mm. Men om det nu är så att liksom de bryter mot lag. Hur ska man ska formulera sig riktigt här? Det är ju liksom lite känsligt, men
men om, ja, det är mycket, det är mycket kommun, myndighet, poliser, alla möjliga från hela samhället som lyssnar på den här podden.
Om man då liksom rent hypotetiskt skulle ge sina höns slaktrester.
Ja.
Om då, så länge de har tillgång till någon typ av spannmål också, så kan de inte få för mycket.
Han kokar ju allting väldigt väl också.
Ja.
Ja.
Då är det lugnt, eller?
Ja, alltså att du har en varierad mat till dem, absolut.
Ja.
Hypotetiskt alltså.
Just det, precis. Ja. Men man får absolut inte ge, sånt här till hönsen.
Nej, så som jag har tolkat reglerna så får man faktiskt inte göra det, va?
Då ska man inte göra det heller, Dan. Ja, vi går vidare.
Ja.
Vi har fått ett brev från en kvinna som heter Helen. Och hon skriver så här. Jag kommer läsa hela brevet faktiskt. Tack för en rolig och bra podd. Jag har en fundering. Jag får känslan av att era tips och farhågor ofta handlar om att långsamma förändringar resulterar i en snabb, tillfällig kollaps eller katastrof. Det jag börjar se framför mig är att vi går mot en långsam kollaps. Först ekonomin, sen samhällsstruktur, och det är klimatförändringar med missväxt och så vidare. Och sedan blir bestående. En tillfällig kris kan man lösa med lager av olika slag, men en långsam kollaps känns svårare. Då måste man planera för en grundstruktur i sitt liv där man klarar sig utan el och allt som hör till väldigt länge. Eller kanske resten av sitt liv. Det känns svårare. Dagens hus är inte byggda för att vara strömlösa med tanke på ventilation och så vidare. Vad tror ni om detta? Är det klokt att överge sin moderna bostad, köpa ett 1800-talshus med mark och börja lägga upp ett vedlager och en egen fröbank? Det känns mer som att man behöver ha en jäkla tur att man köper sig ett hus på rätt plats så att man inte behöver fly därifrån på grund av bränder, översvämningar eller liknande. Att bygga upp lager av medicin och liknande känns också meningslöst. För när kollapsen kommer och har pågått ett tag så kommer ju allt ta slut ändå. De sjukliga och svaga kommer stryka med ganska snabbt. Framtiden känns väldigt mörk utifrån ovannämnda scenario. Hälsningar, Helen. Vad säger du, Patrik?
Ja, jag tyckte det var en bra fråga. Just det här med egentligen olika scenarion. Och jag tänker så här, jag tycker inte vi egentligen har, alltså vi, i och med att vi är inne på småbruk så är vi ju inne på långa scenarion, det är vi. Men sen har vi ju pratat också om de kortare tidsperspektiven, alltså för att klara av mycket av de mindre. Så ja, det jag vill säga som inledning till det här, för nu kommer vi nog att prata om detta ett tag, det är att det är olika ambitionsnivå.
Ja.
Alltså, vad vill man förbereda sig på? Alltså, vilken nivå? Alltså, är du småbrukare och bygger upp samarbeten lokalt och så vidare, då förbereder du ju dig på de här långa scenarierna som hon beskriver här, alltså med helt förändrade förutsättningar då.
Ja.
Det här hänger ju ihop med egentligen allt vi har pratat om nu i 2,5 år, skulle jag nästan säga, va?
Just det. Ja, för det låter på Helene som att hon menar ju inte, alltså vi pratar ju ofta, alltså, vi pratar ju om så här, i väntan på katastrofen, att man förbereder sig för en kris, att det kan bli strömavbrott under en längre tid, man logistikkedjorna rämnar och man kan inte köpa nya grejer och sådär. Men Helene pratar ju om att liksom livet som vi känner det kommer att förändras.
Mm. Ja, men det är ju så här. Jag vill nog inte säga att det kommer att vara långsamma förändringar enbart. Det vet vi ju inte.
Nej.
Utan, nej, men du kan ju ha vulkanvinter. Så blir det över stora delar av planeten inte möjligt att odla på flera år.
Mm.
Det är ju det man tror fimbulvintern var på 500-talet, tror jag det var. Som finns i myterna och berättelserna då, va?
Mm.
Ja, vad händer då? Ja, det blir ju miljardutdöende, va?
Mm.
Du tänker dig att det går inte att producera mat på 2, 3, 4 år kanske. Då får du allt ha bra lager. Så är det.
Mm. Och, ja, men exakt. Men det, hon menar ju liksom ett ännu längre scenario. Där, man inte, där lagen inte ens räcker till. Hon säger att det är en del bunkar medicin.
Nej, vad är, hur ser du ut efter de 2, 3, 4 åren då? Ja, men då är du ju där, va? Och det handlar ju om de här grundläggande förmågorna att kunna producera mat då. Mm. Men man kan ju ta det till att börja med, så att reagera på en grej där. Hon skrev 1800-talshus.
Ja, oh, alltså typ att moderna hus är inte byggda för att funka utan el, var det ens tes.
Ja.
Mitt, därför ska man köpa ett 1800-talshus.
Ja, mitt hus är ju gjort för att klara sig utan el, och det är byggt på 90-talet. Men de flesta hus som är byggda på 90-talet tillhör ju den kategorin hon säger då.
Mm.
Men jag skulle nog säga att upp till 60-talet, 50-talet i alla fall, så har du ofta pannor och sådana grejer. De är ju ombyggda sedan dess då. Utan titta på husen. Vad det är för hus. För finns det möjlighet att ha eldstäder. Det finns murstockar och sådana saker. Så går det att hålla värmen i hus, va?
Mm.
Så är det. Och det är ju framförallt värmen i husen. Som är superviktig att kunna lösa. Och sen är det ju matlagning också, om du har vedmatlagningsmöjligheter då, som är det uthålliga sättet att laga mat med i den här delen av världen, då är du ju på basic-nivån, va? Gjutjärnsvedspisar och liknande. Sen är du ju, du har ju ljus. Nu har mina barnbarn kommit här, nu blir det bakgrundsljud, tror jag. Jag kommer inte undan det, men det får vara så.
Det låter bara mysigt.
Ja, jag tror det. Så att det är ju flera sådana grundläggande funktioner då. Du har, det, en av de stora är ju vatten.
Mm.
Det har jag ju fått känna på i sommar. Just det här med när pumpen lägger av 2 gånger i sommar.
Ja.
Med 15 perser som går kurs då, va? Alltså med oss. Så att Det är viktiga grejer det där, absolut då. Men det är ju sånt som går att lösa. Så är det. Absolut. Det har man ju gjort förut då. Men jag tycker väl så här att jag fick faktiskt ett mejl här, en inbjudan på Norrlandsturnén, och stanna på ett ställe och sova om jag behövde det.
Mm.
De kunde inte arrangera någon föreläsning då, men de ville visa upp, för de har lyssnat på podden och flyttat ifrån stan och skaffat sig just ett sånt där hus uppe i Norrland någonstans då.
Alltså på grund av podden?
Det är många som har förändrat väldigt mycket kan jag säga. På grund av podden kan jag säga, Kalle, så är det va. Men de här förlåt hade gjort alla. Det i alla fall. Förlåt alla, du kanske har räddat folk, Kalle.
Ja,
nej, men så är det. Så att visst kan man göra det. Och jag tänker att man ska våga ta det där steget. Och det är ganska, eller det är väldigt stort steg. För när man anpassar sig ju efter det sammanhang som man finns i, va?
Mm.
Och jag märker ju det när jag får runt och föreläser och sådär. Att ja, men det är väldigt lite storstad. Större tätorter.
Mm.
Det är det, va? Och jag hade minst antal besökare på föreläsningen där halva befolkningen i Värmland bor.
Var är det någonstans?
Ja, det är ju runt Karlstad där nere. Jag var på Hammarö som i princip sitter ihop,
ja, just det,
med Karlstad, va?
Ja.
Och man bor ju där därför att allting sköter sig runt omkring dig. Allt är organiserat. Det är alltid någon som kommer och löser allting. Du behöver nästan inte bry dig. Gå till ditt jobb och så vidare, va?
Mm.
Det finns alla typer av människor som bor i städerna givetvis. Men varför väljer man att bo där? Jo, man vill ha det bekvämt. Mm. Man vill kunna gå ut till busshållplatsen, ha bilen, verkstaden är där. Blir det stopp i avloppet så kommer någon och rensar det, va?
Ja.
Ja, och då formas man ju utifrån det där, va? Men om du flyttar ut, det är ju bara att titta på hur man själv har det. Man får förse sig med vatten och avlopp. Man får hålla värmen här då. Vi som har lite enklare uppvärmningssystem. Vi har el också givetvis via värmepumpar, luftvärmepumpar då, va? Sköta snöröjningen själv. Ja, du vet, man håller på det ena och det andra. Det finns ju speciellt om man har ett småbruk då. Då blir det ju väldigt, väldigt mycket som man sköter själv. Men det är det att man är van att göra det på ett annat sätt. Och tänker de här banorna att allting inte bara löser sig hela tiden, va?
Just det.
Och bor man i en stad så finns det ju en styrka i att man är många människor och så där. Men det är ju också en chimär på många sätt nu, speciellt i och med att en stad är beroende av enorm energi.
Mm.
Och det är ju grundläggande fysik egentligen. Ska du dra ihop mycket saker så går det åt energi, därför allting vill liksom sprida ut sig.
Mm.
Egentligen, alltså det är termodynamikens andra lag egentligen.
Just det.
Så är det. Och så det är väldigt beroende av att allting fungerar. Och det känner man ganska fort om man bor i en stad och tänker i de banorna då. Va? Så ser man i de här större förloppen, ja, men då ska man ju inte bo i tätorter överhuvudtaget egentligen.
Nej, men alltså när du säger så, ser man i de större bla bla. För det spelar ingen, om det händer så spelar ingen roll vad man ser.
Nej, men jag menar så här, alltså utifrån frågeställaren då. Att om du har de här långsamma sönderfallen och kanske större katastroferna och så vidare. Då är du utsatt om du bor i en större tätort alltså.
Men tror du att Helena har rätt? Befinner du oss i en långsam kollaps?
Ja, det gör vi ju. Det är väl bara att titta på energisystemen. Alltså så som vi använder nu, de tar ju slut och blir svårare och svårare. Fossila bränslen tänker jag på som är huvuddelen fortfarande, de är kol, olja och gas. Det är, ja, vi kommer ju att tappa, tittar man bara på den, då kommer vi ju att tappa år från år nu framöver i princip, va. Det blir jättesvårt. Och se något annat, så det är liksom inbyggt.
Men kommer vi inte uppfinna typ fusion eller något sånt där? Fusion, vilken är det?
Ja, alltså historiskt sett så kanske det inte är så här att det var så det har sett ut, utan det har alltid kollapsat, va? Och det kan hända att vi gör det, men jag litar inte på det faktiskt. Jag ser det så här att det är en av de viktigaste grejerna, speciellt nu med alla sociala medier och så vidare, så är det just det här att lära barnen hur grundläggande kunskaper, hur man faktiskt klarar sig på mer basal nivå framöver. Mentalt och så vidare. Därför att om man lever i Alltså är helt oförberedd på allting så blir det ju mentalt oerhört jobbigt sen.
Mm.
Om man tar allt för givet, va?
Mm.
Och sen att det behövs mycket kunskaper också av hur man gör saker själv då.
Men Helens mejl är ju liksom ganska deppigt.
Vad sa du?
Helens mejl är ju ganska deppigt. Alltså hon verkar ju knäckt. Hon säger att det är ingen idé att bunkra medicin. De svaga och sjuka kommer dö ändå.
Alltså, de allra sjukaste som behöver jätteavancerad hjälp, där är det väl svårt, tror jag. Vi klarar ju av att hjälpa väldigt många idag.
Mm.
Absolut.
Alltså, men kommer vi liksom sätta ut farmor till vargarna istället för att lägga in henne på hem?
Nej, man tar väl hand om henne själv då.
Ja.
Och det beror väl på vad det blir för situationer folk befinner sig i. Det har det väl gjort i hela mänsklighetens historia. Men en anständig kultur tar ju hand om sina svaga, gamla.
Mm. Mm.
Faktiskt.
Mm.
Och det är någonting som vi ska tänka på lite grann i våran extremt nu för tiden extremt rika kultur då. Det hänger ihop. Vi behöver inte flumma iväg för mycket i kultur och så vidare. Men det är verkligen någonting hur man ser på saker. Det finns ju ett antal ideologier som har väldigt hög ungdomskult, om man säger så, va?
Mm.
Mm. Och förakt för de svaga.
Ja.
Och det är inte bara de som vi ser som extrema som har det.
Ja.
Jag har följt mina föräldrar och pratat med andra nu om hur det ser ut för gamla i sjukvården till exempel, va? Så att det finns en del att göra där, om man säger så.
Mm.
Men det är viktiga grejer. Medicin säger hon att lagra. Alltså, mm. Jag vill betona det igen då. Att de här, vad ska vi säga, torra tabletterna som finns. De finns ju i kapslar med torrt pulver i. Eller så finns de ju i de här hårda, vanliga tabletterna i blisterförpackningar. Försvarsmakten har 15 år efter utgångsdatum i sina medicinlager. En del har kvar all verksam substans. Men de räknar med 80% ungefär då. Alltså de har väldigt lång hållbarhet de tabletterna. 15 år går fort i och för sig om man ser lite ovanifrån perspektiv på det Helen säger här. Men det finns ju också så här, alltså jag vet inte, det är flera tiotals procent av våra viktiga mediciner kommer från växtriket. Så att, ja, allt går ju inte att ersätta och allt kanske inte är lika bra och så där heller. Och man kan inte dosera lika noga, men det finns det grejer. Det finns ett område som är väldigt spännande också. Det är, vi hade ju en läkare på gång hit, där vi faktiskt skulle ha en gäst, just för att det är ett område som vi tycker, vi tassar ju på tå ibland. Det har vi gjort nu med mat till hönsen också. Men sjukvård, vi gjorde ju ett sjukvårdsavsnitt, men vi kände det hela tiden där, eftersom inte vi har, jag har ju en hel del sjukvårdsutbildning, men det är ju akut liksom skottskadenivå det. Men det var någon vi skulle ha haft med oss att göra det.
Mm.
Han är ju väldigt intresserad av biohacking, tror jag det heter. Alltså, ja, men det finns projekt, open source-projekt och sånt, som håller på med att tillverka eget insulin och sådana saker. Va? Så att det finns mycket spännande grejer att göra där. Va? Och
ja, men det kommer de att få lägga ner om det blir en samhällskollaps. Då måste de ju hålla på att fixa mat istället för att tillverka eget insulin.
Nej, men alltså, man får ju organisera sig. Det är ju det här med specialisering. Nu har vi ju en totalt utflippad specialisering. Alltså, människor kan nästan ingenting, höll jag på att säga, va? Utan att jobba med något väldigt, väldigt smart, vilket leder till väldigt hög produktivitet och välstånd, men väldigt hög sårbarhet. Det är ju det som är problemet, höll jag på att säga, va?
Får jag ett exempel på det där? Vi har ju precis gjort mössor i vårt klädmärke Kärret.
Ja.
Alltså vanliga stickade jävla mössor. Och så vill vi göra allt i Sverige för att vi tycker att det är bra att det finns produktion i Sverige. Och det var nästan helt omöjligt att göra en mössa i Sverige. Alltså, det går liksom att, det går att sticka själva liksom tyget, eller vad man ska säga. Men själva ihop, sy ihop mössan. Alltså hur många stygn är det? Det får man göra i Lettland, Litauen eller Polen. Och det är som med alla mössor. Det finns en klädaffär i Stockholm där jag köper mycket kläder som är en jättehärlig klädaffär. Där det är så här, små lokala producenter. Och det var några som hade egna får och spann garnet själva och stickade själva. Och sen bara så åker till Polen och sys ihop. Man blir deprimerad alltså.
Mm. Jag tänker på min mormor. Vi pratade om det, jag och min mammas syster, när vi var där. Hur de, när de var barn, satt och sydde ihop mormors strumpor som hon hade stickat. Då stickade man alltså foten och skaftet då för sig och sydde ihop det sen.
Ja.
Så barnen fick sitta, hon stickade de här delarna och så fick barnen sitta och sy ihop dem sen då. Och det är ju då nere, då pratar vi 40-tal. Jag tror till och med det var under kriget hon satt och gjorde strumpor till armén då. Men det är ju Sjuhäradsbygden nere runt Borås då. Det var Olsfors detta i Bollebygd då. Och det är ju de gamla knallelandet där man har. Det är ju våran textilindustri egentligen som var där va, tills den lades ner då. Det finns väl kvar traditioner och design och sånt där fortfarande, men... Men som sagt, det går inte att sy ihop stickade grejer längre då.
Men
det,
inte.
Det gjorde min mamma och hennes syskon i alla fall. De klarade det.
Ja, men det kan ju vara att vi har förut barnarbetet. men vi lyckades i alla fall göra mössor i Sverige. Men det var liksom på ett undantag. Vi fick tjata som fan för att de inte ska skicka dem till Polen och sy ihop dem. Det är ju deppigt.
Mm.
Apropå specialisering var det.
Ja, men precis. Men då är det ju så här. Vi pratar om det också. När, hur har det sett ut i våran familj? Jo, men när vi hade småbarn och vi jobbade båda två och så vidare, då hjälptes vi åt med allt i princip. Inte riktigt, det var fortfarande jag som byggde huset och så vidare. Vissa grejer så där va. Men väldigt brett. Men sen när vi har blivit äldre och barna har flyttat och så vidare, så har det ju blivit så här att Ingmarie, hon gör det hon är bäst på och jag gör det jag är bäst på. Och det har ju blivit lite så att det blir en sårbarhet också, för man blir ju väldigt dålig på det man inte gör då. Va?
Mm. Mm.
Men det är också så här att det går mycket smidigare. Det blir ökat välstånd kan man säga i familjen på det viset. Va? Och det är ju den lägsta nivån kan man väl säga, och specialisering då. Så du har ju hela skalan. Nu har vi inte lokala ekonomier på samma sätt som vi hade förr. Men det går ju att skapa det. Och skulle det bli en sån riktig kriskatastrof, då kommer det ju så. Det blir den som kan reparera, bygga maskiner. Jag vet inte hur det är när man bor. Jag bor ju där jag bor och... Ja, men du vet, här finns ju folk som bygger saker. De bygger om saker. De bygger egna maskiner. Förstår du?
Ja.
Det finns folk som kan sånt. Och är det så att det finns incitament att göra det, då kommer de att göra det, va?
Mm.
Men då kanske någon måste hålla dem med mat under tiden. Typ.
Ja.
Och där är ju ett jättebekymmer faktiskt, ska jag väl säga. Därför matproduktionen är ju så extremt... alltså det är få områden, industrier om vi säger så, då, om vi vill kalla det branschområden, som har ökat produktiviteten så otroligt mycket som jordbruket. Man brukar ju tänka på high-tech och så vidare, men det är ju det att high-tech har ju kommit in i jordbruket. Det är ju därför man har höjt produktiviteten så vansinnigt mycket, va?
Mm.
Så, och därmed också ökat sårbarheten, ska vi säga. Mm. Så är det. Så den är en väldigt, väldigt svaghet beredskapsmässigt, ska vi väl säga då.
Ja, men där måste man väl då tänka, det är väl det här Helene pratar om. Alltså, hur ska man kunna ställa om då från att det är två pers som kan sköta 1000 hektar jordbruk till att det ska vara liksom 60 pers som sköter 1000 hektar jordbruk?
Oj, 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 det blir inte 60 som sköter 1000 hektar, Kalle. Alltså du vet, när du går till för industriellt,
ja,
då, alltså det var ju flera vuxna på en 10 hektars gård, va? 10-15 hektars gård var ju en stor gård.
Ja, men hur ska vi göra omställningen? Alltså hur ska det gå till? Ska vi tänka, ska vi förbereda oss för ett sånt scenario? Eller ska vi tänka så här, där, men det får vi lösa då?
Mm. Alltså jag tror inte på liksom att kokona sig i någonting sånt, va? Som om världen redan var där. Det tror jag inte. Det håller inte över tid. Familjen faller samman och alltihopa det här, va? Och det blir, ja men det blir ju fattigdom, va?
Mm.
Har du barn så kommer ju SOS undra vad ni håller på med.
Typ. Ja, vi självhushåller, säger man.
Ja, men det blir ju så, va?
Barnen har hemgjorda skor. Deal with it.
Ja, precis. Näverskor. Nej, men jag tror däremot på det för de som kan tänka sig det. Att man faktiskt tar de stora stegen, om man säger så. Och så har man det som livsstil.
Mm.
Och förbereder olika saker så att det ska fungera. Och så har man roligt under tiden. Jag tror man måste ta den vägen. Det där med desperation och ta saker för givet. Faktum är att vi vet ju inte vad som ska hända, va?
Nej, men om alla flyttar ut på landet och börjar odla squash, då kommer ju samhället kollapsa av det.
Att staden kollapsar. Nu tror inte jag att alla gör det, Kalle.
Nej, men vad är det du säger då? Man ska göra det för att det känns kul.
Men de flesta bryr sig fortfarande inte överhuvudtaget. Det är ju det som är verkligheten.
Just det.
Nej, men alltså de som går i de här tankarna som Elen. Jag tycker att man kan göra slag i saken. Mm. Faktiskt. Och flytta till områden. Speciellt om man har möjlighet att försörja sig på distans, va?
Just det.
Eller har yrken som finns nästan överallt då.
Mm.
Inom omsorg.
Alltså riktiga jobb.
Ja, riktiga jobb då, va. Som behövs. Hantverk, omsorg, äldreomsorg och liknande saker.
Ja.
Så finns det ju jobb på de flesta ställen faktiskt.
Ja.
Så tänker jag att det är ett bra steg att göra det då. Men sen är det ju också det här. Men hon pratar om mediciner och andra sådana här saker. Alltså, men det är ju skitroligt med örtmedicin till exempel. Eteriska oljor och sånt där. Studera det och lär sig det på ett seriöst sätt och inte hokus pokus sätt då.
Mm.
Utan, nej men verkligen.
Alltså naturläkemedel?
Ja, precis. Och... ja, det är ju, har väl med lagstiftning och så göra. Allt är ju definierat nu för tiden, så att det är väl det kallas. Och med prasol, det är väl gamla Losec det.
Mm.
Och det har ju flera funktioner och sånt där, så att det hjälper ju mot magsår och alltihopa det här. Men jag tänker just det här om man har sura uppstötningar. När man går och lägger sig och så vidare och problem med det. Det är ju bara att riva en rå potatis och lägga ett stort glas vatten och låta det stå. Tills det blir klart vatten i och så dricka det när du går och lägger dig, så har du löst det.
Jaha.
Det är ju inte... det är ju naturmedicin, va?
Ja, ja verkligen.
Så det finns ju en hel del sånt som faktiskt fungerar. Så i många sammanhang i alla fall.
Åderlåtning?
Nej. Man kör med... blodiglar kallar
just det, självklart.
Ja. Ja. Så det onda rinner ut.
Ja, men du menar att liksom det här, man kan använda den här liksom långsamma kollapsen till att leva ett liv som är bättre anpassat efter det. För att man tycker att det är kul.
Ja, jag tror att man ska göra det. Alltså du kan ju inte ställa om hela livet i desperation när du inte, alltså med tvång och göra det jättebesvärligt och ställa till det för dig. Det, alltså nu, det är ju vansinnigt att göra det, va? Däremot så om du tycker att det är roligt och intressant och så vidare och vill och tycker detta är viktigt och har många drivkrafter, alltså egentligen göra det till någonting glädjefyllt och positivt istället för något dramatiskt, tvångsmässigt och så vidare resten av ditt liv liksom. Det håller ju inte, va? Det är ju ganska självklart.
Mm.
Men det är också det där, en konst är att hitta glädjen i saker. Det handlar ju om hur du själv ställer dig till saker och klarar av och har den förmågan. Så ja, det är också
något att lära sig. Vi pratar ju i podden om det där med liksom att den enskildes beredskap är samhällsberedskap och så här. Om det nu är så att de flesta människor inte bryr sig om det här, då det kommer ju bli så himla dåligt.
Ja, om så är det.
Blir dåligt.
Och det är ju det vi kämpar med lite desperat, känner man krampaktigt ibland när man står där med folk och säger att de ser fortfarande inte att det skulle hända någonting. Och just här, det händer saker över hela världen hela tiden. Och vi har det här globala systemet med de här extrema logistikkedjorna. Nej, de kommer aldrig att gå sönder. Och ändå har vi ju sett hur lätt skadade de är nu under pandemin. Och, ja, det är ju inte ordning än.
Nej.
Jag hör ju ständigt folk som har problem med att få fram delar och få anpassa sig och sånt där, va?
Mm.
Så med kretskort bland annat då, va, som är. Så det är det. Och det är ju så här, vi får ju stryk som, alltså det är ett jätteproblem med dessa osolidariska människor som inte vill förbereda sig så att de kan fortsätta och lösa sina uppgifter ens i det korta perspektivet, va. Och gå och lämna sin familj och barn och gå ut och plocka upp sopor och sådana saker, va. Eller laga elkraftsledningar och så.
Göra podcast.
Ja, precis.
Ja, men för det menar jag väl bara typ så här, om samhället kollapsar, då spelar det ingen roll om jag är väldigt bra på att slå gräs med lia. För det kommer ju skitsa för mig ändå. För om det skitsa för alla andra kommer det skitsa för mig.
Nej, det skulle jag inte säga.
Det är ju ändå de mest kommer att ta mina grejer.
Det som är avgörande är ju hur folk kommer att kunna organisera sig lokalt. Så är det. Och samarbeta. Och snabbt få upp en ny lokal specialisering där man gör olika saker och blir effektivare på det sättet, va?
Ja.
Så är det. Det är egentligen det, ska jag säga, som vi borde sträva efter idag. Och då bor du i en mångmiljonstad eller miljonstad eller hundratusenstad och så vidare. Så får man försöka hitta där också, även om det blir svårare. Det blir inte lika tydligt som i en bygd, det är såklart, va?
Nej.
Men jag vet inte, jag tycker inte det är lätt. Jag har ju pratat med folk här där jag bor. Vi har ju verkligen inte kommit långt. Absolut inte, skulle jag säga. Men jag är liksom glad, jag försöker samarbeta med enskilda, och det gör jag på olika sätt, och det behöver inte vara liksom så här möten och föreningar och årsmöte och, utan att man helt enkelt hjälps åt.
Ja.
Det blir några gånger om året kanske, eller någon gång och så vidare, på olika nivåer med olika människor. Jag tycker varje sån grej, det är en början. Man behöver ju inte ge upp och bli besviken för att man inte når ett jättestort mål långt borta med en gång. Det är det där gamla att man nu, människan överdriver lätt vad man kan göra, åstadkomma på ett år, men underskatta vad man kan göra på 10 då, va?
Mm.
Så vad kan du göra annat än att sträva?
Det fanns inte.
Det är liksom, finns ju ingenting, va? Du kan ju sätta dig ner och ge upp. Och varför då?
Det verkar värdelöst.
Ja, det verkar jäkligt värdelöst om jag ska vara riktigt ärlig. Och det är lite grann också det där med, du kommer ihåg några gånger tror jag under åren här har vi tagit upp det där när man möter, ja men om vi inte kan ha det som vi har det nu, då kan man lika gärna dö. Det där är ju en ringklocka någonstans över hur, vad har jag för liv? Om bekvämlighet och överflöd av materiella grejer och shoppingkickar och se någon ny film, om det är det enda liksom som ger någon mening i ditt liv. För det här har jag ju hört även ifrån småbarnsföräldrar då, va. Så kanske man får fundera över, prata med någon och så vidare om det här med mening med livet. Att ha ett rikt liv, ett värdefullt liv. Bygger det bara på köpcentra, eller vad är det för någonting, va?
Mm.
Och så får man försöka lära sig det i så fall. För det är ju liksom nästan akut nu. Om man har ett så torftigt liv då, va? Så att det bara är så nöje liksom. Att allt annat är meningslöst. Då har man saker att lära sig helt enkelt. Och lite grann är det ju det som är budskapet i brevet du läste upp där också. Alltså, vi har olika förutsättningar. Alla, och det vet vi inte heller. En del är svagare som det ser ut nu, men de kan överleva dig också. Din kroppsartär, den brast, va? Alla kan dö vilken sekund som helst. Det är en av basic grundförutsättningarna här i den här världen, va?
Kommer de peppande ord?
Du, inför jul. Nu har det hunnit vara jul, va?
Ja, det här är nyårsavsnittet.
Okej. Ja, nej, men så är det. Och det där får man ju liksom... Det här med att förlika sig med saker och ting. Man kan ju bli sitta och vara förtvivlad över allting hela tiden. Men det är också tungt och jobbigt. Och kan vara en drivkraft, men ofta är det ju förlamande också. Så det här med att förlika sig är ofta en väldigt... bra strategi för att hantera många saker då, va? Och lära sig det faktiskt. Så är det. Nej, men att
ständigt sträva.
Ja, det ska det väl ändå vara, va? Och försöka bli en bättre människa, försöka göra det bättre för andra, försöka göra en bra bygd där man bor, alltså där som brukar säga att försöka göra det bättre runt omkring sig. Där man är. Att vara en positiv kraft så mycket man kan.
Men sen,
gör man ju fel, va? Så är det. Och det är ju också en del av strävarna, just det här att vara ödmjuk och försöka hamna rätt så mycket som möjligt.
Så en fin grej som, om man då tänker till ena rätt där, att det är en långsam kollaps som vi befinner oss i, det är ju att man har ju då tid att anpassa sig också. Och det är ju människan väldigt bra på. Vi är otroligt bra på att anpassa oss efter omständigheter. Så det låter ju positivt.
Ja, men så är det ju. Så är det. Och det finns ju många driftiga människor. Faktiskt. Det gör det.
Ja, det finns ju väldigt många människor som kan väldigt mycket olika saker.
Exakt. Det gäller bara att vi kan organisera oss och samarbeta då, va? Är det. Men jag tyckte det där var ett väldigt bra mail faktiskt, som en grund. Och man kan ju låta det utmynna i massa praktiska förslag också, men någonstans är det här hur man förhåller sig till saker, och det ligger väl som en underton i hennes fråga också egentligen där, va?
Ja,
och vi hamnade ju i strävan.
Ja.
Och vi hamnade i att det är nog inte hållbart att sätta upp ett specifikt scenario för något och bara satsa på det och anpassa hela sitt liv efter det, faktiskt. Nej. Det kan ju hända. Men jag tycker också det här med, som hon sa, klimatförändringar. Det har ju många frågat efter. Det har vi inte pratat så mycket om egentligen. För det... Det
ska
så.
Vi inte göra idag heller.
Nej, det blir för långt då. Jag ser, titta vad jag tittade på klockan där.
Vi ska ta en till mail bara, Patrik. Sen är vi klara för idag. Vi har fått ett mail från Krille Valnöt som skriver: Patrik, hur går det med din jordkällare?
Ja! Börjar hända saker där nu.
Vad kul. Alltså, bara för liksom en liten recap då. Du har ingen jordkällare.
Nej. Jag har en. Grannens jordkällare har jag.
Det är ju ett stort misslyckande och alla är jättebesvikna på det, Patrik. Men nu har du tagit tag i det och du ska faktiskt börja sälja jordkällare. Stämmer det?
Alltså, det börjar ju jag och en kompis. En av de här superkapabla, driftiga kompisarna som bygger egna maskiner. Och du vet.
Och vad är det?
De gamla Gustav Dalén-gubbarna från 1800-talet som finns fortfarande i befolkningen här.
Ja.
Vi började att vi skulle göra jordkällare till oss själva. Men så sa vi ju det att, ja, men det här är ju en grej som faktiskt behövs. För vi är ju båda beredskapstänkande människor, lite mer än de flesta. Och vi bor ju på landsbygden. Och på landsbygden så finns ju inte de här samhällsskyddsrummen på samma sätt. Speciellt inte efter kommunsammanslagningar och sånt där. För vi hade ju över 2000 kommuner ett tag. Och Gräsmark där jag bor, det är ju en gammal sån liten kommun. Då, som nu är mer ihopslagen med Sunne. Och tittar vi i det gamla kommunhuset så fanns det ju skyddsrum i källaren där till exempel. Så
är alltså
det.
För alla 15 invånare?
Ja, precis. Nej, men den räckte ju inte till alla där givetvis. Va? Nej, men vi kan väl säga så här. Skyddsrum är ju, i Sverige så är det ju så här att det är för tätorter och man klassificerar det i A, B och C-områden. A-tätorter, B-tätorter och så C då, det är ju allt annat egentligen. Och det är ju prioriterade de är och hur stor risk det är och så vidare då. Så A har ju högst. Och där, det är såna här grejer som att, ja men alltså du ser ju Ukraina då, det kommer robotar och allt möjligt hela tiden och det smäller va. Ett sånt skyddsrum, det ska ju liksom klara en 250 kilos bomb på 5 meters avstånd va. Ja. Och det behovet kanske man inte har på landsbygden överallt då.
Nej.
Riktigt de enorma. Alltså, utan det jag tänker på landsbygden är faktiskt nedfall. Radioaktivt nedfall som kommer utifrån detonationer och kärnvapen. Som kommer med väder och vind i princip. Om man ska ha något skydd så är det nog emot det. Och då kan man ju tänka sig faktiskt. Alltså de flesta människor har nog inte möjlighet att bygga bara ett skydd emot det. Jag skulle nog inte prioritera det faktiskt.
Jag har det låter lyxigt.
Ja, jag har inte så mycket pengar helt enkelt.
Nej.
Utan då får jag fundera i andra banor. Men däremot så om jag vill bygga en jordkällare.
Ja.
Så varför inte anpassa den jordkällaren så att jag faktiskt kan få skydd mot just joniserande strålning i den också. Det är så våra tankegångar har gått då. Nu har vi börjat och det är ju, blir ju för landsbygden då. Och det är alltså inte skyddsrum. För skyddsrum har, kan man säga, certifieringar i princip. Och det ska vara godkända tillverkare och alltihopa. Utan det här blir ju jordkällare. Men där man har tänkt på joniserande strålning. Alltså med väggar och dörrplaceringar och sådana saker. Och tjocklekar och kvalitet på betong och sådär. Så är det som vi kommer att göra.
Det här är ju vad vi gjort avsnitt om tidigare också. Pratat om hur man ska tänka med när man bygger en jordkällare.
Men
om man inte orkar bygga en själv så kan man alltså köpa en byggsats från er snart.
Ja, man kan nog, tanken är nog att man ska kunna köpa det man vill ha egentligen, men att det blir en grundgrej då. Det är ju moduluppbyggt så att, så är det. Men jag kan väl säga så här också då, kasta ut det där. Vi kommer ju att dra igång produktion i vinter, vår och kunna bygga de första nästa säsong helt enkelt, när kärlen går ur backen och så vidare. Då vi kommer väl att göra prototypbyggen på vissa ställen, för man vill ju, du vet det där, när man gör första så avverkar man misstagen och så rättar man till dem till andra och så är det lite små justeringar och den tredje blir perfekt då va. Det gäller ju i princip alltid. Det får ju inte gälla när man bygger kärnkraftverk dock, men nu är ju inte det detta.
Väl,
nej, precis. Nej, men jag tänker så här. Tycker man att det där låter intressant, så är det ju så här att vi får ju börja bygga upp intresseförfrågningar helt enkelt. Så att man kan skicka mejl till mig om man är intresserad av det, faktiskt. Om man är intresserad av en... Ja, man behöver inte ha joniserande... skydd mot joniserande strålning heller, utan man får köpa en vanlig jordkällare också.
Men den skyddar mot joniserande strålning?
Nej, det gör den ju inte om man inte tänker på det när man sätter upp. Du vet, det handlar om placering och väggar
och
vinklar och sådana saker också. Just precis va, så att man kan göra en traditionell med vanlig svale i början med dörr i mitten och rakt in i jordkällaren också va. Det som kommer att vara här, det kommer att vara en större och bredare jordkällare än vad som vanligt finns då.
Gud vad härligt. Jag blir jättesugen.
Vi håller ju på nu då, de som kan det här i vårat företag då, de sitter ju just nu och vi, alltså det måste ju få plats på standardlastbilar så det blir billiga frakter. Det ska gå att lyfta med en vanlig bygdegrävmaskin på 15-20 ton. Ja, du vet, sådana här grejer. Det ska klara ett jordtryck.
Mm.
Ja. Så att vi ska hamna rätt då. Men det, vi ska försöka göra en bredare när vi börjar med första modellen. På sikt kan man ju ta fram fler modeller då. Men det ska ju köpas formar. Och kan man ha många formar så är det bra om man har lite kassaflöden först.
Så. Var ska jag mejla då eftersom jag är intresserad?
Mm, jag tänker så här. Jag, vi är ju lite mailbombade med föreläsningsgrejer i våran hejetkatastrofen.se.
Ja, dit ska vi inte ha några fler.
Precis, och leta efter frågor bland alla föreläsningsförfrågningar. Nej, men jag tänker så här, vi kör min vanliga e-postadress då. Det är Patrik med CK på slutet. Sellman. Sellman. Patrik.Sellman@gmail.com. Och så kan man skriva jordkällare i ämnesraden då.
Ja. Kul.
Förnamn.efternamn. Patrik med CK.Sellman@gmail.com.
Vet du ungefär vad det kommer att kosta? För alla kommer ju att mejla dig nu och fråga vad det kommer att kosta. Så du, ja. Du undviker ganska mycket mejl om du kan säga ett typ.
Ja. Alltså det, ja, man får ju vara lite försiktig innan man liksom har gjort färdigt och kollat allting. Vi är ju verkligen i att nu börjar vi rulla, va? Och arbetet pågår. Men det blir ju, om man tittar vad jordkällare kostar idag, så blir de ju inte vansinnigt mycket dyrare per kvadratmeter.
Är det liksom, vad kostar det, 300 000 eller kostar det 10 000?
Nej, alltså det här är en jordkällare som invändigt kommer att vara 3,5 meter bred.
Oj, oj, oj.
Ja, om alla kalkyler håller med vikter och sådana där grejer. För man kommer ju att gjuta in inneväggar och sånt i de där också. Men någonstans 2,80 till 3,5 meter bred. Och vi strävar efter en bredare. Därför vi märker ju det lilla intresse som har varit än. Att den målgruppen som jag når. De är ju väldigt intresserade av att kunna använda sin jordkällare mot, för skydd mot joniserande strålning också, va? I ja. Någon grad i alla fall. Sen beror det på kassa hur långt man kan gå där. Det går ju att sätta in dyrare utrustning och sådana saker också givetvis. Men sen går det att göra någonting som är bättre än det man har i alla fall, va?
Det vore ju sweet om du gick och få in en IBC-tank genom dörren.
Ja, alltså det man kan tänka någonstans där med ett sånt skydd, det är ju 3-7 dagar någonstans där, va. Om man utgår från förutsättningarna att man inte är jättenära detonationerna utan det ska komma med vindar och så vidare. Man kanske inte, man kan ju ha otur att vara precis där det är högst koncentration då av strålning i mitten på det här, eller om man är ytterkanten på det, så att det kan variera med dagar innan det har gått ner då. Men hur mycket vatten behöver man till de människorna som är där inne?
Ja, men jag tänkte kanske inte skyddsperspektiv, utan så här, jag har ju en massa vattendunker i jordkällan för att det fryser inte där.
Ja.
Och så vore det skönt att kunna ha 1000 liter vatten i min jordkällan.
Mm.
Är det onödigt, tycker du?
Alltså ja, men har du en stor jordkällare så kan du väl ha plats för det. Det är ju bara,
ja,
att, ställa in en när du sätter ihop dem här då.
Ja, smart, smart.
Mm. Sen vad den kostar, det beror ju på hur stor du vill ha helt enkelt.
Jättestor.
Ja, nej, men om du tänker dig så är de väl 1,20 långa modulerna. Eftersom det ska få plats två bredvid varandra på ett lastbilsflak då, va? Så det är ju 120 moduler som du ställer ihop då och sammanfogar.
240, 360, 480, 6 meter.
Ja.
7,20.
Ja, jag tänker mig det någonstans att du har ju alltid en ingång då, en luftsluss eller en svale som det heter på jordkällare då, va?
På jordkällarspråk.
Ja, precis. Och sen kan man ju tänka sig ha ett eller två rum bakom den då.
Verkligen.
Så någonstans 5-6 moduler lång. Jag har, för att ge en hint då, så är det så här. Vi började titta på 280 bredd, alltså den lite smalare då, va?
Mm.
Men så när jag börjar prata med de första som anmält sig sedan tidigare då, för de har hört detta i någon podd för några månader sedan. Ja, men då var det, jag ville ju ha det här med joniserande strålning, och då ska man ju kunna vara där, och då får det inte vara för trångt och för smått, va? Så då gör vi nog så. Men den där 2,8, där var det så här. Att var det... Men då är det här inget exakt, men för att få en storleksordning nu då.
Och då det man får då är betongbitarna.
Det är bara materialet, alltså det är betongbitarna exakt. Mm. Det är inga ingjutna dörrar, eller för det går att variera också och så vidare. Och göra det, utan det är själva gjutningen och modulen då. Mm. Det är en modul utan ingjuten vägg, 20 000 plus moms, allt är plus moms då, och med en ingjuten vägg med dörröppning eller ventilöppningar eller genomföringar av olika slag då, är det 5 000 till då, så det är 25 000 plus moms. Så tänker man sig en jordkällare med 3 ingjutna väggar och en extra modul då, då är det ju 25 gånger 3, det är 75 plus en extra modul då på 20, det är 95 000 plus moms för materialet. Och då kan du tänka dig, men det var den på 2,8, så får man ju tänka sig att det blir lite mer då med en 3,5 då. Det blir mer material och sådana saker i då.
Men då fattar man ungefär vad det kommer att kosta.
Ja, det är inga gigantiska summor, men det är ju heller inget gratis, om man säger så. Man behöver ju ha en finansiering på den, så är det.
Så är det. Du, det är kul att höra på, tycker jag. Heja er!
Ja, det blir jättespännande projekt faktiskt. Det blir det.
En entreprenör du är.
Ja, det kanske jag är. Fast jag är inte någon rik entreprenör i alla fall. Men jag har 2 jätteduktiga män med mig i det här företaget. Som kan alla de här sakerna. Som har jobbat med det hela livet i princip, kan man säga.
Ja, men snyggt. Du, vi ska avsluta podden med Patrik Sellmans nyårslöfte inför 2024. Vad ska du ta tag i när det gäller din beredskap under året? Och du vill inte säga jordkällare.
Nej. Jag har ju massa projekt som jag håller på med, som alla är till för, och jag får fortsätta med dem helt enkelt. Och det är väldigt mycket handlar ju om att få upp med takyta, så jag får in allting under tak och kan skydda det, va. Men sen är det, jag kan säga en konkret grej, och det är min hustru som driver på där med, så den kommer jag inte undan. Hon godkänner inte att jag har material till ett utedass liggande, utan nu måste det bli ett utedass.
Ah,
så det utedass får bli beredskapshöjningen då.
Perfekt. Och också träningen, va?
Träningen kommer att få hänga med, ja, absolut. Ja,
snyggt.
Ja.
Bra. Mitt nyårslöfte när det gäller min beredskap är att jag måste styra upp mina långlager. Det har jag dåligt med. Jag har det mellanlånga perspektivet har jag rätt bra koll på, men det långa perspektivet, där är jag sämre. Jag ska försöka få lite bättre ordning överlag. Det får vara mitt nyårslöfte. Lite bättre ordning. Så att jag vet vad jag har mina skyddsmasker. Nu har jag liksom köpt hem skyddsmasker, men jag kommer inte hitta dem om jag behöver dem. För de är i det här svarta hålet som är mitt liv. Som bara suger in saker och som försvinner dem. Okej! Okay. Tack för idag, Patrik.
Tack, Kalle.
Nu får du gå och leka med dina barnbarn. Tack för i år också, Patrik. Jävligt starkt år, tycker jag.
Ja, det får vi nog säga. Jag tycker det. Det har hänt mycket roligt också.
En förändring har varit det här med att vi har börjat med reklam i podden. Alltså jag fattar att det är tråkigt för er som lyssnar. Jag tycker också skittråkigt med reklam i poddar. Men det som det är, vi måste få in lite stålar på det här. För det kostar pengar att ha en podd. Och därför så måste vi dra in lite stålar. Vi ska försöka fixa så att man kan prenumerera och slippa reklamen. Det bygger på att jag ska skriva en jävla text som jag vägrar skriva.
Mm, men jag tänker så här, Kalle. Nu... Det är ju ingen stor grej om vi kan börja nästa år med det.
Åh, kul!
Är inte det, då har du några veckor på dig, så har du en deadline där.
Perfekt. Då ska jag göra det under jullovet. Hörrni, tack för att ni har varit med oss och tack för att ni fortsätter att lyssna på podden. Det är jävligt kul. Och det är kul att ni skriver så mycket härliga frågor och kommer med så mycket bra tips. Jag är en ynnest att få vara en del av, ja, men det här liksom community som det ändå finns, som ändå finns kring den här podden och det här ämnet. Tack för det. Ta hand om varandra och ha det så bra. Vi hörs sen. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.